Kronjuvelerna Inferno av Carina Dahl, uppläst av mig, Janna Eriksson. Detta är en fortsättning på historien i boken Kronjuvelerna släktsagan. 33. Pinan. Pierina arbetade ihärdigt med att översätta Fragancias alla tecken och figurer till det engelska språket. Eftersom hon var uppvuxen med ett internationellt brokigt klientel och dessutom hade en amerikansk ishockeyspelare i sin utökade familj, flöt arbetet på ganska lätt för henne. Hela dagarna satt hon i husvagnen och skrev på en grå reseskrivmaskin. På kvällarna lät hon publiken ta del av materialet. Men det var nätterna i tigertämjarns armar som hon levde för. Han kysste varenda millimeter av hennes hud, genomsökte varenda vrå av hennes kropp och frågade: var är alla mina barn någonstans? Våren kom tidigt i året. Redan i maj blommade den stora trädgården för fullt. Enrique blev långsamt starkare och kunde snart lägga kryckorna ifrån sig helt och hållet. Han tillbringade hela dagarna utomhus. Efter 9 månader i gipsvagga var det praktiskt taget omöjligt att få in honom igen på kvällarna. Han steg upp i ottan och gick till sängs sent. Under de ljusa timmarna kunde man se honom krypa omkring i trädgården med kameran hängandes i ett par stulna sandalremmar runt halsen. Trots att han alltid bar den med sig tog han aldrig några bilder. Syster Hedvig var dock nöjd med hans nya hobby. "Det är bra", brukade hon ropa när hon fick se honom kräla runt en sällsynt tulpanlök. "Det är lagom höjd för en cirkusartist." Det var sådana kommentarer som fick honom att förlora all lust till fotokonsten. En rad olika bildtexter for genom hans huvud och i varenda en stod det saker som tulpanlök i motljus, liten gråsugga saknar ett ben och död fisk av okänd art och ursprung. Ingen av dessa kunde anses avspegla det stora svenska vemodet på ett rättvist sätt. Och det var inte svårt att låta bli avtryckarknappen. Så en dag, det var i mitten av juni, fick han syn på en ovanlig hyacint. Den växte alldeles nere vid bryggan och doldes nästan helt av ett knippe yviga maskrosblad. Enrique ropade på Pettersson Jonsson och bad att han skulle komma och titta. Men denne var upptagen med att ge sin svarte livskamrat en omgång i tennis. Enrique la sig platt på mage och ställde in skärpan. Det var en besvärlig bild att komponera med det starka solskenet som skapade vassa reflexer i vågorna. Han blev tvungen att flytta sig åt sidan, vinkla kameran och göra om alla inställningar. Plötsligt fick han se en oväntad rörelse i vattnet. Han sänkte kameran och drog efter andan. Det var någonting där. Kanske en sjöjungfru. Med ens stod det alldeles klart för honom. Han måste ut dit. Ut på havet. Ut till horisonten. Ut ur viken. Han måste. Hastigt kom han upp på benen och rusade fort ut på bryggan. Han såg sig omkring och ropade till Pettersson Jonsson: "Pappa, har vi inte en båt någonstans?" Pettersson Jonsson bar inom sig ett svårläkt ärr från en vådlig roddtur då han ofrivilligt fallit över bord och så när hållit på att mista livhanken. Därefter hade båten lagts upp på land och aldrig mer kommit att sjösättas igen. "Vi nämner inte det ordet här", sa han. "Vi föraktar båtlivet." Enrique skakade uppgivet på huvudet och började själv att leta. Han snodde runt och såg sig omkring. Sökte bakom växthuset och snokade i sjöboden. Någonstans inom sig var han alldeles övertygad om att det skulle finnas en båt. Men han kunde inte påminna sig att han någonsin hade sett den. "Pastor Hjalmar", ropade han. "Har du sett en båt här någonstans?" Pastor Hjalmar var för dagen uppklädd i vit linnekostym, mörkblå smärtingskor och ljus stråhatt. Han bar en av sina ständiga paraplydrinkar i handen och svarade: "Det bär mig emot att ljuga, men det bär mig också emot att säga sanningen. Sök bakom den stora komposthögen och lyft på den gamla presenningen. Gå sedan omedelbart till ditt rum."